Här i studion så fortsätter vi prata om livet och dess gång, och den här veckan präglas det kanske jättemycket av skolavslutningar. Det blir studentdimissioner och färdigblivningsfester till helgen, och med mig i studion har jag tisdagssnackarna Amanda Audaskas som jobbar som modersmålslärare i Lärkan. God morgon.
God morgon.
Och Axel Aminoff, psykolog och psykoterapeut. God morgon.
God morgon.
Hur många färdigblivningskalas eller studentdimissioner har ni på gång den här helgen, Amanda?
Två och ett halvt.
Två och ett halvt? Ja. Vad är det här halva? Är det något som du bara lite ska in på?
Men det är så att jag har inte riktigt bestämt ännu. Det beror lite på hur mycket plats det här ett av de andra tar.
Mm. All right. Axel, hur är det med dig?
Jag har nog inga studentdimissioner. Jag har nog inte haft studentdimissioner på några år att gå på.
Det blir ju lite sådär att i ett skede av livet så har man en massa studentkalas, färdigblivningsfester att gå på, och sen är det paus i nästan 20 år medan man väntar på att ens vänner blir färdiga eller ens egna barn som ska ha kalas i något skede. Vilken stadie är du i alltså nu just, Amanda?
Jag är ju då i en sån här evighetsstadium. Om man vill fortsätta gå på studentdimissionsfester för evigt, så kan man ju bli gymnasielärare. Då får man ju nog antagligen gå för evigt. Så det är ju alltid några elever som bjuder in, så då är det ju. Så jag får gå på mycket fest.
Behöver man som lärare en skild inbjudan för att få gå på studentdimission?
Ja, det tycker jag. Alltså inte för att få gå på dimission, men att få gå på fest efteråt. Till, ja, det behöver man ju. Men dimissionerna, det måste jag väl vara på. Det är väl inte en inbjudan, det är väl ett arbetskrav.
Axel, hur ser du på det här?
Nåja, alltså jag skulle återkomma till vad du sa tidigare, att när man var i en viss ålder själv, så då är det så att då är det ganska mycket studentdimissioner. Men att nu är det så att mina barn och mina samtidas barn, så de är inte, att det blir kanske om dryga tio år, så då blir det mycket studentdimissioner för mig också.
Så hur ska du tillbringa den här skolavslutningslördagen?
Jag tror att jag ska göra något ganska mycket lugnare. Jag ska inte gå på stan och dricka mycket vin, utan jag tror att jag ska ta det lugnt familjeveckoslut.
Axel sitter och håller sig om levern här.
Ja.
det är dessa sommartider. Men Amanda, om vi tänker nu så här, hur mycket pengar tycker du att man ska satsa på gåvor till studenter?
Jag tycker det beror hemskt mycket på vilket förhållande man har till studenten. Är det ens eget barn, så måste man säkert pressa ur sig någonting lite mer värd. Är det en riktigt nära släkting, så samma sak. Jag tror det beror hemskt mycket på det. Sen tycker jag kanske att det på något plan, kan jag tycka också, att det är väl en gåva i sig att man har blivit student och klarar den milstolpen. Att hur mycket presenter måste man nu få från alla möjliga olika håll.
Jag tänkte att du skulle säga att det är en gåva i sig att man dyker upp på det här studentkalaset.
Jag tror nog inte att en sån där 18-19-åring att den egentligen förväntar sig att man skulle få. Att jag tror att det är tillräckligt mycket i sig självt att den där gåvan, att du är student och nu är du liksom fullvärdig medborgare och du får flytta hemifrån. Att jag tror att det är i sig självt. Men att kanske föräldrar tänker att nu ska man märka det här med att köpa en gyllene reservoarpenna kanske. Men att jag tror inte att den är studenten egentligen kanske sen.
Jag fick smycken när jag blev student av mina föräldrar, minns jag. De finns ju kvar ännu. Så.
Hur mycket har det pratats i till exempel Lärkans korridorer om just det här med själva festen och vad man ska ha på sig? Och det kan ju bli ganska dyrt hela där kalaset.
Ja, det kan det ju absolut bli. Och samtidigt när man tänker just vad man ska ha på sig och sånt, så då kommer ju ändå den här gamla dansen överskugga ju alltid det. Det är ju så mycket mer sådär, en mycket mer dyr tillställning vad gäller här kläder och sådana saker. Jag tror att ganska lite egentligen just det här. Det kan ju att deras föräldrar pratar om det väldigt mycket sinsemellan. Jag tror att många 18-19-åring är ganska funderar ganska lite på vad smörgåstårtorna kostar från olika ställen och så här. De dyker nog bara upp på sin egen fest.
Men det är ganska mycket, jag har märkt, kanske inte studentdimissionen, men andra sådana fester för mindreåriga eller barn, att det finns en ganska stor variation hur mycket folk vill satsa på dem. Att det finns de föräldrar som absolut måste vara allt det dyraste catering. Mm. Och så finns det de som gör mycket själv. Och det är nog en riktigt, att när man talar om att hur dyrt det är, så det finns mycket liksom där man kan själv inverka.
Så är det, definitivt.
Hur stort problem är det här att studentkalas till exempel, att de blir allt dyrare och dyrare? Jag menar, inte hade vi catering när jag var... Nej, vi hade nu beställt in lite kärl och grejer, men då för 20 år sedan. Men inte hade vi någon catering, inte hade vi någon servitör på platsen.
Alltså inte fanns det hos oss heller, men att, jag tror att det nog fanns också när vi var i den åldern, så tror jag nog att det fanns någon som skulle ha det dyraste. Och att, så att det finns alltid. Och jag tror inte att det är bara studentdimissioner, så här tror jag alla liv känner någon, att det ska alltid, de som ska alltid ha liksom saker som kostar 3 gånger mer än alla andra.
Mm, men samtidigt tänker jag nog att gemene sådär festfirare har liksom, att det har kanske förväntningarna och kraven höjts lite. Jag tänker på de bröllop man gick på för 10 år sedan och de bröllop man går på nu. Så känns det som att det har blivit, att det har trissats upp lite. Att det, man förväntar sig mera. Och där kanske det händer just att, det att man kan kolla på nätet vad folk gör och hålla på med, så kanske det smittar av sig. Jaha, man kan göra sådana här saker där det är studentkalas. Och man, oh, det här ser ju kiva ut. Liksom,
jag skulle ha frestat att säga det här med sociala medier, att det är det när folk sätter upp sådana väldigt piffade bilder på sig själv. Inte bara bröllop, men semesterresor eller till och med när man går ut i parken så ska allt vara fixat. Och då kan det ju intrycka att det skulle vara liksom, the new normal skulle vara att man måste ha så här piffat. Då kanske det har den effekten.
Ja, absolut.
Ja, som är med tisdagssnackarna Amanda Auraskas och Axel Aminoff här i studion. Vi ska fortsätta prata riktigt strax. Det här är Yle Vega. Med tisdagssnackarna Amanda Auraskas och Axel Aminoff håller vi prata om skolavslutning, examensfest som det heter. Oavsett om du blir klar från ett gymnasium, om du blir utdimitterad från gymnasiet eller om du blir färdig med en yrkesutbildning, så har du högst antagligen fest på lördagen. Grattis till alla som fått denna mössa och blivit färdiga med en utbildning. Men här i studion, Amanda och Axel, ni har också barn. Jag har just att vi har inalles 6 stycken barn mellan er två, ni har 3 stycken var. Ingen av dem är ännu riktigt i det här examensfeståldern. Hur ska ni fira era lördagar? Er lördag, Amanda?
Det blir betygsutdelning i skolan för vår äldsta dotter. Så att det blir det. Och sen får vi se sen då. Sen präglas ju nog barnens lördag av att mamma ska på dimission och att mamma ska på lite studentkalas och sånt.
Så du är lite upptagen i arbetestecken. Hur är det med dig?
Då vi hade ju då från vårt dagis, så hade två av våra barn hade då dimissionsfest där, så att vi firade nog att lyssna på sånger som man inte visste vad det var för sånger sjungna i tonart som antagligen inte var den rätta.
Ja, vi hade också faktiskt dagisfest. Vår femåring blev nu, om man kan vara utdimitterad från dagis, han ska börja förskolan på hösten, och han och de andra femåringarna, de sjöng, uppträdde med I was made for loving you med Kiss. Det var väldigt stort. Inte alls den här traditionella vårfilisen på en fest på en dagis, men det var bra. Stämningen var tät, om vi säger så.
Nu har jag ju inte själv barn, och det här vet jag att nu kan folk bli riktigt, riktigt arga på mig, men Axel, så som du beskriver den här utdimitteringen från dagis, hur håller man god min när man sitter där och lyssnar på barn som scrollar off-key?
Det är ju det mest hjärtliga i världen när små barn klantar sig. Man hjärtasmälter när de sjunger i otakt och i otonart, och de snubblar när de ska sjunga. Det är ju nog...
Alltså det är bara god min, Ted. Man behöver inte anstränga sig det minsta. Jag gråter varje gång på vår fest på dagis. Jag vet inte, det är liksom att trycka på en knapp på något vis. Jag tycker det är så fint. Och man märker ju inte ens liksom off-key det minsta problemet på något vis. Det är så fint.
Men när tar det här slut? För sådana här vuxna människor gör samma sak. Så då sitter man ju där och liksom kyssar och himlar med ögonen. Vad är det de sysslar med? När sker den här brytningen?
Jag skulle säga sen lågstadietid. Jag har sett det hända. Då är det inte okej mera. Vet ni, så här, man kan inte skicka runt en mikrofon bland 12-åringar och att alla sjunger en rad solo. Då var det inte gulligt mera. Det har jag sett.
Det är ju någonting oskyldigt med småbarn, att de helt ofrivilligt så klåpar de, och det går lite ritualt, men de är liksom, de är inte så där kritiska, och det tycker jag är någonting som är hemskt så där charmigt, till skillnad från vuxnas värld där allt ska vara perfekt och det ska vara 19 laudator.
Det är många.
Hur tycker ni sen förresten, just den här lördagen, det är ganska mycket press på familjer, det ska vara ganska perfekt, det ska vara strukna borddukar, och det ska vara solen ska helst skina, och det ska komma mycket gäster till familjen och sånt här. Sen när man har lite äldre barn som går ut till exempel just då nian eller gymnasiet eller yrkesskolan. Men vad ska ni göra med, Axel, jag tänker på er, du är upptagen med de här studentkalasen, men vad ska ni göra, hur ska ni fira den där lördagen, hur ska ni liksom göra, sätta guldkant på vardagen, på lördagen?
Det är ju en helt vanlig lördag för oss, så det är ju inte, det finns ju ingen dimissionsfester och sånt, att det finns inte något som direkt liksom tar plats, att det är nu, det börjar nu vara liksom sommarsysslor för sommarlovet, att inte, det märks inte att det är skolavslutning i vår familj.
Jag har en god vän och de har ett par skolbarn och de brukar alltid ha att hemma då efter betygsutdelning och sånt i skolan så har de hemma en liten tillställning där barnen får ett stipendium av mamma och pappa om de har skött sitt skolarbete väl, de har gjort sina läxor, de har inte skolkat och inte fuskat, får de ett stipendium och så håller föräldrarna var sitt tal till båda barnen. Det tycker jag låter som ett ganska fint sätt att börja sommarlovet på. Nu har dock det ena barnet skolkat så nu kommer den här familjens lördag kommer att präglas lite av det.
Hur var det när ni gick ut grundskola och gymnasium? Låsade mycket stipendier då? Var ni de här duktiga eleverna?
Jag fick ett stipendium. Jag var i en sån där i Västnyland, en sån här gymnasium. Det var från flera kommuner. Och jag tror att de goda eleverna fick väl 200-300 euro för att de hade varit goda elever. Men jag fick, alltså mark, men jag tror jag fick 500 mark för jag var från Pojo. Att det var liksom något Pojo-stiftelse som syfte. Det var så fint att...
För du var från Pojo hade klarat av att gå igenom gymnasiet då?
Ja.
Ja, alltså, jag måste erkänna att jag har alltid tänkt att jag var ju en sån här som inte fick så mycket stipendier. Men sen när jag någon gång riktigt suttit med och funderat så har jag kommit på att jag har fått stipendium typ 5 gånger under min skoltid. Så jag har ju fått jättemycket stipendier. Så att, men jag har nog inte varit någon sån här superpresterare. Jag har nog kanske levt på andra meriter. Glad och trevlig på något sätt.
Jag busar och skolkar men jag fick inte stipendium för det.
Förlåt, nu hade inte Axel hörlurarna på så du missade min signatur. Vad var det du skulle säga, Axel?
Jag sa bara att jag försökte busa och skolka i skolan men jag fick inte något stipendium för det.
Men du fick
alltid.
Ju för att du var från Pojo, Axel.
Ja, det fick jag.
Du får komma över det där.
Ja.
På tal om stipendier, en sista fråga. Amanda, jag tror att det är du som får svara på den här frågan. Den fanns med i det förberedande mejlet också. Jag vet inte om du läste den eller inte. Men du jobbar ju på gymnasiet Lärkan. Mm. Och gymnasiet Lärkan har varit högpresterande i svensk Finland och har toppat rankinglistorna väldigt, väldigt många år i rad. Mm. Men nu så gick i fjol så var det Kotka svenska samskola som tog toppenplatsen och i år var det Granningymnasium som gjorde det. Hur känns det här för dig som lärare?
Det känns föga överraskande. Vi har nog vetat att det kommer att vara så det här året. Det är ju jätteberoende på vad utgångsläget är. Och vi har haft ett annorlunda utgångsläge i år. Jag är jättestolt över våra studerande och jag är stolt över att många har presterat enligt sin förmåga och en del har till och med presterat över sin förmåga. Och det ska vi fira på lördag, oavsett hur vi ligger på rankinglistorna. Sen är det ju så att de här listorna berättar exakt just det. Hur har det gått för just den här årskullen i just de här proverna? Det berättar inte egentligen. Det berättar, och det har vi på något vis sagt i alla år också när vi har varit högt på listorna, så har vi sagt samma sak. Att det säger ingenting om hur bra en skola är, det säger ingenting om hur bra jobb lärarna gör, utan det säger just precis det. Hur bra presterar just de här eleverna just det här provet?
Ni har förresten haft 2 år i rad nu, en sån här super-L-student. Hur känns det? Sen har ni liksom en individ som presterar helt super, superbra.
Ja, nej men det är ju jätteroligt för den studentens skull. Alltså det är ju fascinerande med de här många begåvningarna. De som står långt fram i kön när Gud delar ut gåvorna på något sätt, som klarar sig så där generellt jätteväl. Kul för honom. Det finaste ofta med de här är ju som ändå att, och det som jag tycker är mest intressant med alla våra studenter är ju inte vad de får för siffror på ett betyg, utan är det här en människa som trivs med sig själv? Är det här en människa som på något sätt ser att den har en uppgift att fylla i samhället och i världen? Hur kommer den att bemöta de människor som den kommer i kontakt med efter skolan? Och jag skulle säga att det är mera intressant. Att hur har, under de här kritiska åren när man går från barn till vuxen, hur har vi lyckats förbereda dem för att vara vuxna människor som faktiskt tar ansvar, som präglas av medmänsklighet och välvilja?